KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Den Hörk och Alex Timossi, två nya spelare, eller en helt ny spelare och en ny gammal spelare i HIF. Det är ju den stora rubriken för veckans HIF-podd. Sen ska vi också prata en del kring Jonas Barney. Skulle det kunna vara ett potentiellt nyförvärv också för HIF? Och sen så finns ju ett nyförvärv sen tidigare som ännu inte igång i spel, och det är Asad Alhamlavi. Den spelaren har Erik Persson gjort en intervju med som ni ska få höra. Vi ska prata om honom också förstås. Och sen går vi vidare med att HIF faktiskt går plus ekonomiskt för första gången på flera år. Också in i en diskussion om VAR. Det är ju mumma! Vi avslutar sen med snack om träningsmatchen mot IFK Göteborg som är på gång. Vad säger ni, Marian Svab och Erik Persson? Är ni taggade?
Vilken underbar meny det alltså.
Det är som att springa ett maratonlopp, känns det som. Eller att man står på startlinjen till ett maratonlopp.
Det kanske blir lite längre än vanligt det här avsnittet.
Ja, det ser det ut i att vara. Det händer ju mycket på två veckor.
Ja, det gör det. Spetsa öronen där ute nu, för nu rockar vi loss. Och vi hoppas att ni orkar med hela vägen. Det gör ni, det vet vi. Vi går in på det första namnet, Anthony van den Hörk. Och jag säger Hörk, så får vi se om vi ska fortsätta säga så. Men det är ungefär så han ska uttala det.
Man ska inte uttala y-et om det ska vara rätt alltså.
Nej, det var mer som Hörk. Att man sväljer. Hörk, precis. Hörk. Så där säger han. Men vi får väl diskutera om vi verkligen ska ta den nederländska känslan eller inte. Vi går ju inte in på dialektala grejer och uttalar namn skånskt till exempel. Vilket inte jag skulle klara. Nåväl, Anthony in i HIF, vad säger ni?
Ja, vi snackar om en 27-årig forward som främst lär gå som nio år öst in mål i den holländska eller nederländska andra ligan. Gjort väl 13 mål på 23 matcher den här säsongen. Och han ska fortsätta säsongen i sitt lag som heter, vad Mattias? Maastricht, något sånt.
Maastricht. Man ska väl uttala rulla dem också, va?
Ja, jag pratade med honom faktiskt. Och just det frågan inte. Men han sa ju sina tidigare klubbar. Och det där Graf... jag ska inte uttala det.
Det.
Ja, jag ska inte uttala det, för det var mycket ner i halsen.
Ja.
Nej, jag klarar inte av det.
Men vi kan väl säga Maastricht.
Ja,
vi säger det. Det är helt okej.
Han är lagkapten där och jag tror han har typ tre matcher på bänken i högsta ligan. Annars så har han mestadels hållit till i andra ligan och är en väldokumenterad målskytt där. Och har tillhört PSV Eindhovens akademi. Och sen varit runt i några holländska klubbar och nu flyttar han utanför Hollands eller Nederländernas, som folk vill att vi ska säga, gränser för första gången och ansluter då till sommaren.
Ja, alltså jag tittade ju på lite klipp och det har jag lärt mig för länge sedan videojuggebegreppet kom, att det där ska man ju ta med, ja, för vad det är. Alltså det är ju inte det är ju highlights du får. Och nej, men det kan man klämma ur honom 10 baljor i allsvenskan, så är det ju fantastiskt bra. I ärlighetens namn, alla de klippen jag såg, vi kan väl säga så, försvarsspelare i Nederländerna och definitivt i andra ligan och neråt är i regel intresserade av att göra någonting annat än att spela försvarsspelare och anfallare. Så att det är så, det ska bli kul att se, för i allsvenskan är ju försvaret eller defensiven strukturerat på ett helt annat sätt än nederländska andra divisionen.
Ska jag tolka det som att Cruyffs så kallade totalfotboll inte inkluderar försvarsspel?
Jo, de vill ju spela så som Cruyff också, så det finns ju... Nej, men det är klart att han har ju gjort... målen ska ju göras. Det ska bli intressant att se vad han kan göra. Men vi kan väl avvakta innan vi ser honom som en frälsare. Och man kan ju undra varför, om han nu har öst in mål i andra ligan, varför har inga, åtminstone några nederländska klubbar i Eredivisie, alltså på nedre halvan, plockat upp honom?
Nu ska vi ju inte, nej, precis, nu ska vi ju inte heller bäsa någon innan vi har sett
absolut
någon.
Inte
höja någon till skyn heller innan vi har sett någon. Men en vidare koppling på den frågan är ju, man kan ju ställa sig frågan i alla fall, 27 år gammal och inte kommit vidare från andra ligan i Holland. Säger det någonting? Kanske. Men man kan vända på det där också och konstatera att HIF kan ha hittat ett guldkorn.
Ja, men absolut, alltså med andra ord, summa summarum, det är en liten chansning kanske, men kan du klämma ur honom, du kan inte klämma ur honom kanske lika många mål som han har gjort nu under en säsong här i andra divisionen, men kan du klämma ur honom 8, 9, 10 mål så är det väl okej, okay. Då är det liksom, då betalar han sig ju.
Och det är väl här HIF måste leta någonstans också, kanske inte just i andra ligan i Holland, ja det är med, men utifrån den ekonomi som finns, och vi kommer ju in på mer plus och minus och siffror och pengar och sådär senare i det här avsnittet. Men ändå någonstans, vi har ju varit inne på det att HIF kan inte röra sig i alla kretsar. Man kan inte konkurrera med toppklubbarna, om man får säga så, ekonomiskt i allsvenskan om olika spelare, utan måste hitta fynden.
Ja, vi har pratat om den här jakten på forwarden länge, och då har ju du, Mattias, ofta sagt att man kan inte förvänta sig att det är en skyttekung som kommer, för skyttekung kostar, och som Majan är inne på, man kanske ska förvänta sig 8, 9, 10 mål och absolut inte mer med tanke på den här spelarens liksom facit och bakgrund och så. Vi vet inte riktigt var vi har honom, så att, ja, det är väl ungefär på den hyllan man får leta. Det är intressant, jag kollar också på lite klipp. Han verkar vara, man ska ta det med en nypa salt, absolut. Men han verkar vara en bra huvudspelare. Intressant detalj om det.
Ja, men han gör lite mål på lite olika sätt, så jag.
Ja, ganska, verkar vara en straffområdesspelare av det, ja.
Ja, så jag kan det utläsa det behöver. Distans också, för lite. Men han går, har han möjlighet att spela i ett läge så går han själv på avslut. Mm. Vilket kanske... Det är så dumt, kan jag tycka.
Ja, jag har ju efterlyst en sån, en sniper som hugger till. Så att det behövs. Sen är det intressant att han ansluter först till sommaren. Nu lånas ju Alex Timossi in från Bayern fram till sommaren. Så att, men han ser jag väl lite mer som ytterforward än central forward.
Jag tycker det är lite synd att han inte den här Hrk kommer, van der Hrk kommer tidigare, men där finns en realitet, och det har ju, och återigen, Maastricht begär ju pengar såklart om han ska gå nu.
För hans kontrakt går ut den 30 juni,
ja,
ska vi säga.
Ja, precis, va. Jag tycker det är synd att han inte kommer in i HIF-gänget direkt här. Det är möjligt att han gör det ändå när HIF jobbar på en lösning, men antagligen begär de inte jättemycket pengar. Men även alltså en summa på kring 1,5 miljoner för HIF, säger det, så är det väldigt mycket pengar för HIF i dagsläget. Men det hade varit nice om han hade kommit in redan nu, kan jag tycka.
Jag vill koppla tillbaka lite grann till det du pratade om, Erik, och även du, Marlen, att han har gjort mål på olika sätt. Och du nämnde, Erik, det här med huvudet. Och det var jag som hade uppgiften på mig att ringa upp Anthony igår och göra intervjun när han var klar, och han befann sig då på Kastrup på väg tillbaka till Nederländerna, och det blev en intervju som blev uppstyckad för att, vänta, du får hänga kvar någon minut nu för jag ska checka in här, vänta, nu kommer det här, jag får ringa upp dig om 5 minuter. Så det blev så här lite, inte turbulent, men halvmäckigt emellanåt under intervjun. Och en fråga då som blev något hängande i luften och som det blev en del missförstånd i, kanske var jag som ställde frågan fel, men jag frågade just det, föredrar du att göra mål på huvudet eller med fötterna? Och han tolkade ju det bokstavligt och menar nu på det spelar ingen roll hur jag gör målen, bara jag gör mål så är jag glad. Alltså det var hans, och jag kan både nicka och jag kan skjuta, så det är en kille som hungrar efter mål. Det var ingen snack om att det var mål som han har kommit hit för att han ska göra, och det var intressant i sig. Men ja, det verkar som att han behärskar fler kroppsdelar än fötterna för att få in bollen i nät. Det är nog min slutsats. Utifrån hans egna ord.
Intressant slutsats.
Ja. Sen så nämnde han ju en annan sak i slutet på intervjun som var ganska komiskt faktiskt. Och det var inte jag som tog upp ämnet, för jag hade inte ens det i huvudet. Och därför kände jag att nu lägger jag ut det här också för inte för att jag vill inte skapa någon konflikt. Men det var han som tog upp det, han pratade om det två gånger. Men just att när jag frågade om Olof Mellberg, att han själv kom in på det. Jo, men han hade ju sett Sverige möta Nederländerna flera gånger i EM-sammanhang. Och så tog han upp just Olof Mellbergs straff.
Ja,
som Edwin van der Sar räddade.
Det var ett hemskt ögonblick.
Ja, och han ville ju inte ta upp det med Olof, för som han sa att det kan ju vara lite känsligt. Och det är väl kanske inte det första intrycket man vill ge när man kommer som ny spelare. Men han nämnde det för mig som journalist då. Så nu kom ju det ut i alla fall. Men jag tror inte det ska vara någon fara så här långt efteråt.
Han verkar vara en rätt så lättsam snubbe.
Jätteskön och ödmjuk. Och jag sa det, jag ber om ursäkt för att jag stör dig när du är på flygplatsen. Nej, nej, nej. Det är jag som ska be om ursäkt för det här, att det har blivit så här i intervjun, säger han då. Så han verkar vara både full av självförtroende men också full av ödmjukhet. Det var mina första intryck.
Det är en härlig kombo.
Med andra ord, nu kommer jag säkerligen få mail om detta. Att jag är helt snett ute vad det gäller fakta. Men då är det den andra nederländska spelaren som kommer nu till HIF.
Ja, nu, nej, det här. Du tittar inte på mig, Marianne. Titta på Erik. Jag kan inte sånt här.
Jag tänkte på Rachid Bouazan som Erik Edman tog hit en gång. Var inte han från Nederländerna?
Han var väl Nederländerna/Marocko.
Så kan det ha varit, ja. Mm. Just det. Han kommer jag ihåg.
Det har väl varit en och annan nederländare i alla fall i allsvenskan, även om de inte varit många.
Rick Kreuz i Malmö FF minns jag.
Hjärtenåden.
Ja, Djurgården.
Ja, jag tror jag uttalade på rätt. Hjärtenåden.
Det är svårt att äta med flamländska.
Ja, nej, men det är sällsynt med nederländska spelare av förklarliga skäl. De har det rätt så bra nere i deras egen fotbollsmiljö.
Ja, det är ju snarare att vi drar till, eller svenskar drar till Nederländerna. Sen namnet, folk tycker att det är allsvenskans bästa namn redan. Anthony van der Hurk.
Ja.
Hur man hörs.
Hurk.
Så att där har han ju lite pluspoäng redan med sitt namn.
Så får vi se om vi får vänta på honom eller om han kanske till och med dyker upp tidigare.
Men visst ska det väl ändå bli roligt med en ny nationalitet i allsvenskan. Det behövs ju alltid alla olika typer av kulturer och människor och fotbollsfilosofier. Så jag tycker det ska bli spännande.
Nu är frågan om de inte börjar nå taket för HIF. För hur många utländska spelare du får ha i en matchtrupp ska tilläggas. I en vanlig trupp kan du få ha hur många som helst. Men i en matchtrupp tror jag du får ha max 9 fortfarande.
Ja, där är det väl nästan att de slår i taket då. Om nu alla skulle vara med i en matchtrupp.
Nej, börjar jag inte räkna upp, för då missar jag säkerligen. Ja, det börjar bli rätt så många nationaliteter som sagt var. Så att, ja, men än så länge kanske de inte upp till de där 9. Eller så är de där och nosar.
13 mål alltså på 23 matcher den här säsongen i andra ligan med Maastricht. Anthony van den Hurk. Ska vi släppa honom och gå vidare på den andra spelaren som är i HIF igen då, får vi säga. Alex Timossi, mer välbekant ansikte. Här vet alla ni HIF-are vad ni får. Kanske, för han lär ju ha utvecklats en del i Bayern München också.
Lämnade ju sommaren 2018. Egentligen skulle han lämna sommaren 2019, men han fick ont om spel till den där våren 2018. Året innan dess hade han blivit utsedd till årets HIF under sin debutsäsong och kom ju fram som en supertalang. Han provtränade med Manchester United och han provtränade med FC Bayern och det blev FC Bayern, och där har han varit och tillåt U19-truppen, figurerat lite U23-laget, gjort några träningar med A-laget också. Skrev på ett nytt sitt första professionella kontrakt i maj 2019, 3 år, Och man tänkte att nu tar det fart, men så har han varit skadad nästan hela hösten. Så jag tror han har spelat 6 eller 7 ligamatcher kanske. Jag tror han har 35 seriematcher totalt för Bayerns U19-lag. Så att, frågan är var han står rent liksom, fysiskt och så med tanke på skadan. Och även liksom, jag har inte sett honom spela i U19-laget, så, men antagligen har han ju utvecklats och mognat ännu mer som spelare. Och han lånas då in fram till sommaren som det ser ut just nu. Och han har blivit 19 år nu också.
Och det verkar ju vara det är ett genomtänkt upplägg som sagt. Man ska veta det att Alex Timossi omges av en stab med, det här är inga förhastade beslut. Dels är han en klubb som aldrig tar några förhastade beslut, det ska tilläggas. Och sen har han ju då Martin Dahlin som agent. Som jag vet HIF uppskattar och samarbetar med. Utgår från att han fortfarande har Martin förresten. Det hade han senast, vad jag vet.
Det hade han i alla fall när han skrev på det professionella kontraktet.
Ja, precis. Och sen så, som sagt, för allt runt omkring honom gör ju att Timossis karriär är ju väldigt noga planerad, utstakad. Så här tror jag, det är inte det att det kommer hem en spelare som att halvstukad spelare får börja om eller så, sånt, utan det är nog väldigt, när HF hör av sig då kanske till Bayern, så tycker de att ja, men det är bra sätt. Sen får vi se om han tar plats här eller i vilket skick han kommer hit.
Är ni förvånade över att han kommer tillbaka? Ja, dels ur hans eget perspektiv och dels också ur HFs perspektiv. Att man vill ha tillbaka honom. Jag vill man ju alltid ha tillbaka sina egna spelare. Men med tanke på den historik som ni har dragit här nu.
Nej, men utifrån det jag sa precis. Att det här är en spelare vars karriärsteg är noga uttänkta. Här görs ingenting på chans. Och Bayern gör inget på chans. De förväntar sig... han kommer ju inte fortsätta efter sommaren. För där börjar ju en ny försäsong i Bayern. Och Bayern tror ju på den här spelaren fortfarande bevisligen. De slänger inte på honom ett treårskontrakt utan att tro och ge honom tiden framförallt.
Det låter som en win-win här då.
Jag tycker det.
Erik?
Ja, nej, men jag tycker det känns fräscht och roligt att Timossi ska spela i HIF igen. Sen är det ju liksom alltid lite vanskligt med en korttidslösning. Ja, nej, men det ska bli spännande. De får ju liksom ytterligare ett liksom SC Rockar, men där intressant alternativ. Framförallt på ytterforwardsplatserna. Det är väl Josef Cissai, ett annat nyförvärv som bör känna flåset i nacken. För det är där jag skulle tro att Timossi är tänkt att
Jag funderar spela. På om han kan användas med det. Får jag Erik korrigera mig eller Mattias? Men jag funderar lite grann, eftersom inte Hörk kommer in i detta läget. Om Timossi också skulle kunna vikariera i nummer 10-rollen där.
Nummer 9 menar du?
Nummer 9-rollen.
Ja, men det är
Gero. Alltså att han kan fortfarande, för att man ska veta det, i ett ungdomslagen spelar han forward.
Ja, han spelat dit i mitt fält också väl?
Ja, han spelat absolut. Ja. På senare år har han blivit det, och i Bayern också ju. Ja. Men han kan ju spela anfallare.
Ja, när han kom fram i HIF så såg man honom som forward. Sen blev det ju mer och mer yttermittfältare slash ytterforward. Men... nej, det känns väl som att han är ett alternativ på liksom alla de tre platserna där framme.
Och det så
är
ju, känns det, ja.
Och det är ju Alhaji Gero och Rasmus Jönsson som känns liksom mest som nio då. Sen har vi ju sett Rasmus Jönsson, han har ju varit nästan en falsk nio. Och sen Nolan Bowe och Asad Alamlawi är ju inte liksom där framme i konkurrensen. Så att, men det är väl bra med en spelare som kan konkurrera på alla de positionerna.
Frågan är när Hörk kommer in, om jag återgår till honom, är det ett signal om att nu behöver jag kanske HIF alla nio de kan få här, men på plats. Men är det några spelare på väg ut, Montreux, utifrån den senaste tidens utveckling här?
Det här blir ju ett innehållsrikt resonemang nu, eftersom Olof Mellberg då har pratat om att vi ska in en till i varje lagdel. Det har han fått nu, och Rasmus Jönsson kom in och Anthony van den Hörk kom in och Alex Timossi nu är han, det låter ju som att, utan att ha pratat med Olof själv nu efter detta, så låter det som att här någonstans är truppen full om inget oförutsett inträffar. Och så pratar vi nu om, är det någon på väg ut? Men det kanske är så. Gero till exempel, hur är det med honom?
Alltså jag har fått lite vibbar att kanske att det är något på gång där. Jag vet inte om det stämmer, men det var någon som tipsade om att han saknades på någon träning för ett tag sedan. Besökte han en klubb då? Jag vet inte. Under tisdagsträningen så, om jag inte kollar helt galet, så var han och Charlie Weber de enda som liksom inte testades i det som liknade en startelva. Och känslan är bara att han inte liksom står jättehögt i kurs. Och han har ju liksom haft... Han är ju inte den där snipern. Han har ju liksom inte avslutstekniken för att ösa in mål på den här nivån. Han har ju aldrig öst in mål egentligen. Sen smäller han till med något drömmål här och där och är liksom kan vara nyttig på andra sätt med sitt targetspel. Men frågan är om det är vad Olof Mellberg vill ha. Och sen så har vi Nolan Bow som jag har liksom återkommit till några gånger här under försäsongen att skulle tro att HIF försöker bli av med honom. Och sen så Asad Alamlaoui glömmer man ju nästan bort. Det är en joker-leken också som snart är tillbaka från skada. Han är ju forward också, så han är liksom, och han kan gå före en sån som Nolan Bow då. Det är några med i den liksom anfallsleken nu.
Men vibbar, Erik, hur starkt kan man gå på vibbar för alla er som lyssnar nu då? Hur starkt kan man tolka dina vibbar? Fast det är klart, Charlie Weber har vi diskuterat, han ingår ju inte riktigt i planerna vad det verkar. Så när du klumpar ihop Gero med Weber så säger det kanske någonting.
Ja, man får tolka det nu. Jag har inte skrivit en artikel om detta. Så jag har inga uppgifter om detta. Det är bara, nu snackar vi lite fritt här bara. Så att slå inte på någon stor trumma där hemma nu. Utan kanske att något är på gång. Man vet ju inte, allt kan hända i den här branschen. Sen är ju det internationella transferfönstret stängt. Det är ju några som är öppna fortfarande. Och Gero var väl en vända i Iran en kort sväng innan han kom tillbaka till Östersund. Så han... kanske kan dra någon annanstans i världen. I don't know. Jag vet inte. Men just nu är han i HIF. Får vi se.
Ja, i alla fall droppade tankar här som kan vara värdefulla att följa upp vad det lider.
Man får väl spekulera lite i den här
poddstudion. Ja, det får man.
Definitivt.
Och det visar sig ju, eftersom vi är på många träningar med HIF, så kommer vi kunna kanske dra fler tendenser om det här håller i sig. Så det kan ju finnas anledning att återkomma till det temat inom kort.
Det lär vi få göra, ja.
Det vet vi inte nu, men kanske. Nåväl, vi släpper de spelarna som nu är klara. Det finns ju en annan spelare i området här som går och letar efter en elitklubb. Jonas Barney. Den spelaren har ju sin egen historia, Erik Persson. Jag vänder mig till dig här nu, för du skrev ett långt känslosamt reportage med Jonas själv. Berätta, och vad är läget? Och skulle det kunna vara ett potentiellt nyförvärv för HIF? Och tror du att HIF skulle vilja ha in honom? Det var mycket på en gång.
Många frågor här nu. Jag börjar med liksom storyn och hans läge. Ni kan läsa hela texten på hd.se.
Säg inte allt, för då finns det ingen anledning att gå in och läsa.
Nej, jag ska försöka.
Du får bara ge triggers här.
Jag ska tänka lite trailermässigt här nu. Men han lämnar ju IFK Göteborg. Han hade en väldigt bra höst i Hammarby. Nu ska vi se vilket år det blir. Hösten 2018. Lämnade lite överraskande för IFK Göteborg för att bli en tongivande spelare där. Var det i början. Och fick en otäck smäll mot HIF i omgång 4 i april förra året. Och det visade sig att det var 3 frakturer i ansiktet. Några månader senare bryter han kontraktet med IFK Göteborg, för han har tappat sin plats. Det ingen vet är att han är inte helt återställd från skadan. Alla tror att han ska skriva på för en ny klubb. Det snackas om utlandet. Det är allsvenska klubbar som ringer. HIF hade något samtal, tror jag. Men han skriver inte på för någon klubb. Månaderna går. Han vill inte ställa upp på någon intervju. Jag har försökt få loss den här intervjun länge. Och nu när vi träffades i början av den här veckan så börjar han med orden att jag har inte sagt hela sanningen, men jag är beredd att berätta nu. Och då handlar det om att han har haft en tuff tid och inte mått bra. För det tog tid innan han blev återställd från den här skadan. Och, men nu är han återställd. Nu vill han göra comeback. Nu är han hungrig igen. Han har motivationen tillbaka. Och han har bott i Helsingborg nu sedan i somras med sin familj i Påarp. Och tränar på Filborna på morgnarna. Sen går han av planen och då kommer HF dit och har sina träningar. Så, och det är, vi snackar om en 30-årig mittfältare som kommer från Helsingborg. Och han är fostrad i HF. Fick inget A-kontrakt när han var 19. Och tog en paus från fotbollen då innan det bar uppåt mot elitfotbollssfären.
Tycker du att han borde få stanna kvar på Filborna efter sin egen träning och träna med de som kommer in?
Du menar att han ska köra dubbelpass?
Ja.
Ja, kanske han kan behöva det.
Vad tror du, Marian? Är det en spelare för HIF?
Alltså rent, om man ska titta in i pusslet, så om man är en truppspelare, ja, de kvaliteterna har han ju liksom, och där kan han ju till exempel konkurrera eller liksom sätta lite blåslampa på en sån som Abubakari, tänker jag, på den positionen. Det är på den här trean, mittfältstrean. Där kan han säkerligen vara ett alternativ eller liksom att bredda truppen och till och med kanske gå in och göra jobbet så att han kan konkurrera på allvar nu. Jag vet inte alls i vilket status han är fysiskt, som du vet kanske Erik bättre. Sen är det frågan, sen är det en ekonomisk fråga till syvende och sist. Vi pratade precis om nu att vi tyckte att varför kunde inte HIF lösa Hrk direkt? Ja, för att kanske att även en liten summa som holländarna begär där nere, eller Maastricht, är väldigt stor summa för HIF för tillfället. Och ska man då ta upp ännu en spelare som Jonas Barni på lönelistan, jag har svårt att säga att man gör det. Men att han skulle tillföra, ja men det tror jag, alltså, rent sportsligt, absolut.
Ja, ja, han kan användas som sexa då, alltså där Abubakari används. Han kan även användas som åtta där Brandur, Henriksson och Armin Gigovic lär vara start. Men Jonas Barney kommer inte gå liksom till ett mittenlag slash bottenlag och inte vara en nyckelspelare. Jag vet inte ens om han går till kanske att han går till ett sånt lag om han då verkligen är en nyckelspelare. Men det kommer han kanske inte vara i HIF, men att de har byggt det mittfältet redan. Sen hade de kanske behövt ett komplement till Abubakari, för vi har ju pratat om det. Vem är det som liksom flåsar honom i nacken? Det är kanske mittbacken Jakob Völkerling Persson. Så det finns inte jättemånga alternativ där kanske. Men det är nog ett långskott det här med Jonas Barney till HIF. Även om han har haft en liksom inneboende önskan om att någon gång representera HIF på Olympia, så känns det kanske inte som att tajmingen är rätt denna gången heller.
Men att han dyker upp i Allsvenskan, det kan mycket väl hända. Det tror jag faktiskt. Att säga att han dyker upp någonstans i Falkenberg, Varberg,
Örebro,
de här klubbarna, Kalmar. Absolut. Jag blir inte jätteförvånad, som Erik inne på, att vi får se Jonas Barni på en allsvensk plan under 2020. Absolut inte.
Och därmed också på Olympia. Vi har åtminstone ett tillfälle.
Ja, exakt.
Ja, vi stannar där med Jonas Barni och så tar vi och går vidare till en annan forward. Ja, Jonas är ju inte forward, men vi har pratat om forwards inledningsvis.
Idag struntar vi helt i backen.
Ja, det är inte alltid, men tills vidare, ja. Asad Al-Hamlawi, om jag nu uttalade det namnet rätt, Erik. Som jag har haft en del kontakt med honom.
Ja, så då ska jag sitta på facit om man uttalar hans namn.
Jag
tror det, så säger jag det i alla fall.
Ja, vad bra. Då tar vi det för rätt och riktigt. Men jag tänker så här, vi kanske ska börja med att lyssna till honom. Vad han själv tycker och tänker om sin situation. Hur nära han är att komma tillbaka i fullt spel. Vilket visar sig vara väldigt nära, Erik. För du har gjort en intervju med honom. Och så kan vi diskutera hans kommande insatser i HIF efter det. Vad säger ni om det?
Det känns jättebra. Skönt att komma igång med både på utsidan och på insidan. Att det har verkligen gett en resultat. Så det var rätt skönt att börja komma igång med laget och så.
Kan du berätta var du är i din rehabprocess nu? Vad kan du göra?
Just nu är jag snart 100% kan man säga. Jag har börjat med passningsövningar och börjat löpa runt på planen, så känns ju bra. Så bara ge det 2 veckor till så ska jag kunna vara med helt.
Träna för fullt?
Exakt.
När tror du att du kan gå in i match?
Tanken är ju nu när vi går till lägret. Men vi får ju se hur det känns och vad jag själv känner då.
Hur har det varit att liksom påbörja din HIF-session skadad?
Det kändes lite nervöst i början, men sen efter ett tag så började jag komma in i det. Folket tog in mig som, liksom, som en av spelarna redan från början, så det var väldigt skönt att verkligen börja här. Så liksom inget konstigt direkt. Så, ja.
Om vi blickar mot hela denna säsongen, då, vad har du för personlig målsättning?
Ja, min målsättning är väl att såklart få med på startplatsen och spela nu. Men det får vi se hur det går sen.
Alltså, Azad Alhamlawi, han hade en tuff fjolårssäsong. Alltså, du skrev i december här, Erik, med honom, med honom och om honom. Han fick knä på högra sidan av bröstet och skadelistan blev lång. Och den här meningen: brutet bröstben, brutet revben, punkterad lunga och blödning i hjärtat. Det låter ju som att han var mer död än levande nästan. Ja, men det är inte det han rehabiliterar sig från nu.
Nej, nu är det en stressfaktor i vänster fot som han...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Han gjorde faktiskt comeback. Detta skedde, kan det vara augusti, när han fick den här smällen. Han gör comeback innan säsongen var över med Ängelholms FF i Division 2. Och så tog det 5 minuter och så fick han ont i vänster fot och det visade sig vara en stressfraktur. Och det är den han rehabiliterar fortfarande. Så att han har liksom varit i HIFs miljö nu i ett gäng månader och skött sin rehab på och omkring Olympia. Och nu så är han som sagt ute och känner på bollen lite.
Ja, och det är inte så långt kvar alltså, som ni hörde, innan han är i full träning igen. Och det här är ju en spelare som gjorde många mål på Division 2-nivå.
Ja, han, det var ju
14 stycken.
Hans enda säsong på seniornivå. Han gjorde ett inhopp i Division 1 hösten, nu ska jag bara tänka rätt, 2017. Förra året gjorde han succé, provtränade med Schalke 04, den tyska storklubben, och Östersund och så, men det blev HIF till slut. Så att kommer han tillbaka så är det ju, då har vi en till forward med i leken för HIF. Men som jag har sagt innan, det är nog för mycket begärt att liksom säga att han ska gå in i Allsvenskan redan i år. För han är ett oskrivet kort, men ett intressant sådant.
Efter det ni berättar här nu så vill man ju verkligen att det lyckas för en sån kille. För det är nästan lite sagolikt om han skulle då liksom helt plötsligt slå igenom i Allsvenskan. Det är nästan som att stå här liksom faktiskt och unna honom det med tanke på allt skräp.
Visst blir man ändå lite mörkare när man hör det jag läste upp.
Ja, man får lite moderskänslor också därför.
Och för några år sedan så bröt han båda smalbenen, tror jag. Han sysslade med parkour och hoppade fel på en studsmatta och var borta från fotbollen i 1,5 år.
Ja, då stryker jag under min poäng definitivt. Då hoppas jag verkligen det går bra för honom.
Ja, och sen får vi nog hoppas att han inte kör så mycket parkour.
Han har slutat med det.
Han har slutat med det.
Ja. Han kände som sagt på bollen i liksom uppvärmningsfasen under tisdagsträningen, och sen så fick han jogga runt planen. Jogga en massa, jag kommer inte ihåg hur mycket han berättade för mig, men det var en hel del. Han såg stark ut, det var ett bra tempo. Och han log delvis. Har ni någonsin sett en liksom joggande människa le? Alltså han log med hela ansiktet, så det säger lite om hur mycket han vill tillbaka och hur sugen han är på detta.
Och Marianne, det här är också en spelare som ligger mycket i det som händer i HIF nu. Just det att han är 19 år. Det är en föryngringsprocess. Och man hoppas mycket på att han då ska blomma ut också. Eller blomma upp, hur man nu säger rätt.
Lägg till, han kommer från närområdet. För det är en Ängelholmare vi pratar om.
Ja, precis. Men det är en hela omstrukturering av hela verksamheten. där man fasar ut, men där jag tycker fortfarande det är ganska viktigt det här med mixen, så att man inte gör tvärtom, och liksom de här yngre spelarna måste ha några att luta sig mot också ju. Det kan inte vara att du går direkt från det här man fick kritik för tidigare, att man var en elefantkyrkogård, och sen så går direkt liksom, hej knatteligan här borta. Så att jag tror att men jag tycker den, framförallt jag tittar alltid lite grann på balansen i truppen, jag tycker ändå den ser lite mer spännande ut nu liksom, och mer välbalanserat nu vad det gäller åldersmässigt. Sen kan man ju alltid säga så, jaha, det är väl till syvende och sist liksom de bästa fotbollsspelarna som skriver. Jo, och yngre spelare har ju en förmåga att liksom denna generationen är att man vill att det ska gå fort framåt och att man ska in. Och kan HIF någonstans se till att få en verksamhet där man kan bygga upp de här yngre spelarna och sånt, så tror jag det kan betala sig. Kanske inte direkt, men man säger inte. Jag tycker Max Svensson är väl typexempel på där man kan i HIFs fall lyfta fram ett gott exempel. Det här har vi gjort med en spelare, så här gick vi tillväga. Även du kan gå den vägen. Så jag tycker man är på rätt spår med den här nya strategin, och man har lyckats landa ett par spännande namn som där finns utvecklingspotential på definitivt i truppen redan. I rätt ålder. Så där man kan få betalt med det. Precis. Med rätt ålder. Rätt ålder kan vara en 34-åring som är outstanding och som leder hela laget. Det är det jag menar också. Man ska inte kanske hänga upp så mycket. Men det finns rätt mycket. Jag tror att man kan få betalt för flera av de här spelarna. Jag vet inte vad Erik säger. Där finns potential nu. Det finns ju.
Ja, men absolut. Det är ju, de har ju tagit från några fyndlådor. Tror de i alla fall. Och tanken är började så smått liksom för sommaren när de tog in vissa, Daniel Hafstensson bland annat, och pratade om att det är en spelare som ska göra nytta både på kort och lång sikt och liksom kunna säljas vidare och så vidare, och det finns fler i den kategorin nu. Sen kommer ju såklart inte alla säljas vidare, men lyckas de med några försäljningar på hyfsad hög nivå så.
Men där man sa tidigare att liksom förra året så var det väl bara, kändes det som ja, Max Svensson.
Ja, och då kändes det för tidigt för en försäljning också. Exakt. Alltså,
men nu kommer Gigovic, som är då det stora kanske S-et i rockarmen HIF här. Och så har man vet ju inte vad som händer med sådana som Alhamlavi.
Nej, det finns intressanta nyförvärv, Ravitsoka och Brandon Henriksson, de är väl 25 men skulle kunna säljas vidare om de gör det bra. Josef Sesay, född 98, precis som Max Svensson. De har för övrigt spelat i ungdomslandslagen tillsammans. Så att Kalle Olsson, om han skulle ta första spaden, vilket han inte lär göra här och nu, men det är också en försäljningsbar målvakt, född 98, spelat i U21-landslaget. Så att det finns lite mer att ta av
jämfört med tidigare, ja, precis, ja.
Utan att vi på något vis lagt upp den här strategin, så blir det alldeles utmärkt att bolla över och fortsätta prata om siffror. Ni är inne på försäljningar och potentiella försäljningar, och då passar det utmärkt att prata om HIFs ekonomi, Marian. För du skrev ju en rapport om detta, en artikel om att HIF nu går plus för första gången på flera år.
Ja, sen 2014. Det är ett mindre plus, men det är ändå
en dryg finns, miljon.
En dryg miljon. Ja, precis. Fast. Det finns väldigt mycket symbolik i det här. Ja, att man kan faktiskt presentera ett plusresultat som inte hör till vanligheterna. Och där man inte behöver gå ut med hoven till de stora HIF-vännerna för att de ska pytsa in. Sen ska man ju veta, på tal om det med försäljningar vi pratade om, det också finns en koppling till det här. Resultatet räddas ju faktiskt av de här sommarförsäljningarna av Rasmus Jönsson och Bjarnason har vi där. Det var väl kanske någon.
Alltså fick de in pengar från Emil Kraft,
Emil
också.
Kraft
och Timossi, va?
Och Timossi har det säkert kommit en del spill in. Så att, är HIF på grön kvist nu? Nej, men man får betydligt mer arbetsro och kan kanske jobba lite mer långsiktigt. För man ska veta, jag pratade med den administrativa chefen Robin Lundgren om det ekonomiska läget nu i veckan, och då, eller i förra veckan, och då berättade han ju att HIF är ingen rik klubb fortfarande. Och man ska då veta, det som inte kommer med i texten i tidningen är ju att HIF har ju fortfarande så här ett upplägg, till exempel med en av de stora samarbetspartnerna, Resursbank, där 25% av varje försäljning fram till dess att den här miljonskulden, har inte exakt siffror vad HIF har kvar betalat. Jag skulle tro att det ligger runt 10 miljoner till Resursbank. Varje försäljning här, 25% av dem, ska skeppas över till det upplägget med Resursbank. Dessutom har man det här Olympia Invest, där man brände pengarna också, en 10-11 miljoner man fick in från välvilliga intressenter med stort HIF-hjärta. Och det där är ett lite annat upplägg. Jag har inte heller alla detaljer just nu här i huvudet. Vi har skrivit om det ett par gånger. Men det är också en sån här, det är ingenting som ska betalas in i eftermiddag, utan det är någonting på längre sikt. Men det finns en del skulder kvar att beta av. Men alla såna här leverantörsskulder, kortsiktiga, så där har man rensat bordet. Och som sagt, det finns en del, det finns framförallt symboliken är viktig här.
Och det måste vara oerhört skönt också som klubb att faktiskt kunna presentera plus siffror för en gångs skull.
Ja, absolut. Så sen som sagt var, utan de här försäljningarna som var försäljningar, utan de oväntade kraftpengarna från Emil Krafts övergång då till Newcastle, då hade det kanske inte sett så roligt ut.
Samtidigt är det väl så med elitklubbarna att man nästan räknar in numera att kunna göra någon typ av försäljning. Ja, det är ju inte HIF ensamt om på något
vis. Nej, precis. Det tillhör ju, höll på sig själva, idén med elitförening, det ingår ju i konceptet så att säga, va. Sen är det ju alltid, hade varit skönt om man kan få driften till att gå, alltså att balansera den ju. Det är ju såklart allas målsättning, men att sälja spelare, ja, det är ju en del av det här spelet ju.
Men HIF är alltså fortfarande inte där att man kan gå in och konkurrera med vilka spelare som helst jämfört med andra allsvenska klubbar. Bara för att man nu har ett plusresultat.
För det krävs ett par ordentliga försäljningar. Det räcker inte, tror jag, bara med att till exempel sälja Gigovic för en dyr peng. Det blir, alltså man kan ju såklart, man får lite mer muskler, man kan flexa musklerna lite mer. Men att det skulle bli att de omedelbart kan börja konkurrera om en topp 4-placering, där är vi inte än.
Nej, men det är ändå någonstans en skön känsla, tror jag, att kunna gå till jobbet, veta att man inte har den här absoluta hemska pressen på sig. Åh nej, ännu en dag där vi måste slita oss i håret.
Precis. Nej, men jag, som sagt, det är den känslan, liksom, att andas lite framtidsoptimism och så.
Vi släpper HIF-ekonomin för nu och går över till ett annat brännhett, ständigt brännhett ämne, nämligen VAR.
Ja, det har ju faktiskt, många kanske undrar här, liksom, vad har det med HIF att göra? Men det har det faktiskt att göra.
Ja, berätta.
Det är väl du som ska berätta.
Ja, det är jag som ska berätta.
Du som är programledare.
Ja, nej, men det är ju så här att SEF-klubbarna har haft ett medlemsmöte och då kommit fram till en del saker, och det som var uppe bland annat då var ju detta om VAR ska införas i svensk elitfotboll eller inte. Och ja, man kan väl kort sammanfatta det att utredningen kommer att fortsätta, det ska samlas in åsikter och det ska diskuteras och det ska vändas och vridas. Och sen skriver ju då SEF själva då att det innebär att VAR som tidigast kan komma att införas till säsongen 2022, för att utredningen då ska fortgå tillsammans med förbundet under hela 2020 och fram till hösten 2021. Ja, VAR eller inte, vad börjar vi med detta? Erik, du kan få ordet.
Man kan väl säga här i svensk fotboll, om man liksom har örat mot rälsen lite, så känns det som att supportrarna jobbar ganska hårt för att inte få VAR, för att många hävdar att det förstör liveupplevelsen, och det är en rad klubbar där supporterföreningar har skickat in motioner till årsmöten och sånt. HIF har gjort det, MFF Norrköping, Djurgården tror jag, Elfsborg och Kalmar också, så att det är ett gäng lag där. Så att det ja, som du sa, det är en brännigt fråga och den rör upp känslor och det känns som att många inte vill ha VAR.
Vill ni ha VAR? Eller ni kanske inte har någon åsikt i det?
Alltså,
eller så, om ni har, så, ni kanske ni inte vill delge den.
Ja, man lär få några mejl, vad man än säger. Ja,
antagligen.
Jag känner ju, rätt ska vara rätt liksom. Men så som VAR-systemet är just nu, så har det inte funkat. Det måste vara liksom tydligare, man måste dra liksom linjer när man ska använda det. Man kan inte använda det liksom om det var en förseelse som hände för en minut sedan och så ska man gå tillbaka där. Alltså det måste vara tydligare där och systemet har inte satt sig. Så just nu blir det ganska frustrerande med VAR, känner jag. Men samtidigt ser jag att det borde kunna funka. Det borde kunna funka smidigare. Och då hade jag gärna sett det, för att då blir liksom felprocenten lägre.
Jag pendlar lite grann mellan, alltså i grunden så är jag för den här rättvisan. Alltså en match får ju inte en guldmatch eller en match där man lag riskerar att åka ut, att det blir det måste bli så rätt som möjligt någonstans. Sen tycker jag att SEF gör klok och klubbarna är klokt här nu. Det är lite svenskt sådär, avvakta hur VAR utvecklas i till exempel Premier League nu här, som har varit en fars, ärligt talat, under hela säsongen. Det, Erik var inne på det. Jag såg nu Spurs, som jag följer då, Tottenham, spelade mot Manchester City. Och det var ju en situation i ett straffområde där City fick en straff, och den var ganska klar straffen. Eller den var klar straffen. Men det tog alltså runt två minuter innan det kom ett avbrott. Och sen gick man tillbaka och tittade. Hur många minuter ska det gå innan?
Det är där man måste dra
gränsen. Det är sådana saker. Och det kommer att utvecklas. Och det kommer att införas i Sverige. Jag tror det kommer att införas. Eller det kommer att införas för det till i Sverige. Om inte annat så är det faktiskt, finns det ju till exempel en liten poäng med att svenska domare, om inte vi har VAR i allsvenskan, hur kommer de stå sig internationellt när de här stora länderna börjar införa det en efter en? Så hamnar svenska domarna, som ändå har varit ganska aktade ute i Europa, de riskerar ju att hamna efter om inte det finns, så att de kan döma med VAR på hemmaplan. Men jag tycker de gör klokt här nu och går försiktigt fram, för det finns väldigt mycket barnsjukdomar och man vet inte riktigt hur man ska hantera det här. Tekniken eller hur man ska tolka det, och när ska man använda det? Ska man använda det när det är en millimeter offside? Ja, men alltså egentligen så ska det ju vara så, va? Eller ska man bara använda det när, alltså, är det bara domarna eller är det war room som ska då liksom alltihopa? Det finns så mycket frågetecken kring det här, så att jag tycker det är, de gör klokt i att avvakta lite grann och se på hur det här utvecklas.
Men nu måste jag få komma in här med kanske lite provocerande fråga, men vad är det som gör att det är så mycket svårare inom fotbollen att ta till sig ett sånt här system när det finns i hockeyn? Visst, det uppstår diskussioner och irritation också med alla videobedömningar, men det händer ju flera gånger under varje match och folket har lärt sig det. Det blir fel ibland och det uppstår rubriker och det blir ilska, men det fortsätter och alla är medvetna om det. Varför kan inte fotbollsfolket ta till sig ett system där man råkar, okej, allt blir inte helt rätt, man får vänta lite ibland, men varför ska det vara ett jätteproblem?
Du nämnde inte all amerikansk proffsidrott också, som har redan sedan år tillbaka har infört system på det här, så där är det inte heller något konstigt. Men jag tror också det finns en mänsklig aspekt på det hela, alltså det tar lite tid innan vi ska liksom de här, för fotbollen är ju väldigt konservativ. Det här är ju en revolution mer eller mindre. Det är liksom, jag kan tänka mig att alla inre, som du säger, hockeyn och då amerikansk proffsidrott, de undrar, men vad är problemet liksom? Men de hade säkerligen problem när de införde de diskussionerna liksom, när, en gång i tiden. Utan att minnas liksom, men det fanns ju säkerligen, och det är där vi står någonstans nu. Egentligen i grunden vill ju väl alla ha rättvis idrott.
Ja, det hoppas man ju. Någonstans.
Vill man som tidigare liksom, vi kan ju ta faktiskt HIFs SM-guld. som de vann 99. Det var på ett offside-mål som Stavrum gjorde i sista omgången mot Göteborg. Som gjorde att AIK tapp... Liksom, det var ett offside-mål. Är det okej? Okay? Kan vi leva med det? Det är det vi måste ställa oss den frågan då. Liksom, som, kan vi leva med det här? Ja, men vad bra om en majoritet säger att 9 av 10 säger, men jag kan leva med det att mitt lag tappar guldet om på grund av ett solklart offside-mål som hade egentligen, hade vi haft VAR så hade de förmodligen gått in och tittat, aj, det var fel. Kan vi alla leva med detta? Fine, då kör vi väl utan VAR då. Men
men vänd åt andra hållet här nu också, eller andra hållet kanske inte blir, men förra säsongen, hur många situationer var det inte som det uppstod väldigt mycket ilska över och där man hade önskat, var är ett system där vi kan se och få det här svart på vitt att det här blev helt fel?
HIF blev ju bortdömd mot Djurgården hemma, mot svenska mästarna. När Rasmus Jönsson var det väl, va?
Ja.
Solklart onside. Det var som dömdes för offside.
Exakt.
Där hade man ju jättegärna velat. Och där till även HIF kanske fans som idag är motståndare till VAR hade väl i det läget välkomnat VAR, kan jag tänka mig, och så att domaren hade stannat. Och vad hade det varit för problem om domaren hade fått ta 2-3 minuter till att gå in och titta på situationen och sen gått in och sagt, eller låtit då, det blev väl...
Ja, det behöver inte ens ta så lång tid som 2-3 minuter.
Nej, det gör det ju inte. I det läget behövs det inte.
Nej, så att det kan gå smidigt till. Jag tror det, men just nu så lite som du sa, det är en fars i Premier League liksom. Mm. Det så illa kan det inte vara, för det, man skrattar liksom åt det, men det är liksom alltid, människor har väl alltid jobbigt med liksom när det är förändringar. Kraftiga förändringar och det tar tid.
Ta bort de här avarterna av VAR nu då, som ni pratar om, de farsliknande situationerna, och titta på när VAR fungerar. Alltså kan det inte finnas en annan aspekt i detta som inte det pratas om överhuvudtaget? Och nu blir det ännu mer provocerande. Kan man inte känna när det uppstår en situation, aha, kul, nu blir det spännande att se vart det här tar vägen.
Ytterligare dimension.
Det här kan bli helt annorlunda. Så kan jag ju känna på hockeyn att okej, blev det här mål eller inte? Det är lite spänning i momentet. Och vad ska domarna döma? Finns det ingen sån känsla, alltså, som kan ge en boost till underhållningen, att matcher kan svänga radikalt?
Du är inne på filosofiska grejer nu, va? Och det sysslar vi inte med i elitidrott.
Okej, okay, där togs det som en magister på jorden.
Nej, men jag förstår vad du menar faktiskt. Men jag har inte tänkt så långt.
Inte så många andra heller, för jag har inte sett den debatten. Men jag kan tycka att det är lite kittlande med situationer i olika sporter där det är faktiskt... Man inte vet, vad händer? Kommer det bli en helt stor scenförändring i matchen nu?
Men då är det en del av underhållningen. Så
ja, och jag tycker att sport är underhållning.
Ja, precis. Vad tycker du förresten ska vara, jag blir inte klok, ska vara införas enligt dig eller inte?
Definitivt. Rätt in bara.
Bara rätt in.
Rätt in. Och Sverige som alltid vill vara föregångsländer i alla områden. Varför ska vi plötsligt vara... Liksom ställa oss längst bak i kön och titta på alla andra. I alla andra diskussioner nästan i samhället så ska Sverige, vi ska vara ledande. Men här, var? Nej tack.
Men skulle du vilja ha det så ofärdigt som det är nu? Eller du vill...
Ja, men jag tänker
till säsongen i år redan?
Ja, hade jag fått bestämma. Absolut.
Spännande.
Rätt in med VAR bara. Det är klart att det är barnsjukdomar. Det kommer att vara. Det skulle vara i Sverige också. Men vem vet, vi kanske skulle göra det bättre i Sverige. Rättvisan framför annat, tycker jag. Och nu lär väl jag bli avskydd för detta. Men det är min åsikt. Min åsikt är väl kanske ungefär lika mycket värd som andras åsikter.
Ja, men nej.
Det är härligt med tydliga besked. Det gillar vi.
Ja, men nej, du har ju en poäng i varför skulle inte vi kunna göra det bättre med tanke på vad, det finns ju ändå ett underlag som vi kan utgå ifrån och där man kanske kan eliminera de värsta avarterna, kan få en annan slags utveckling här. Nej, men det är spännande. Samtidigt tycker jag det är ändå rätt så skönt att man inte hastade vidare med ett beslut nu. Jag tycker 2022 låter lite långt bort däremot. Jag kan klara mig utan det i år, men jag hade gärna sett att man hade... Varför ska man behöva 2021 också?
2 års utredning. Ja, det låter väldigt svenskt.
Väldigt svenskt, ja.
Väldigt svenskt.
Där håller jag med.
Okej, vi släpper VAR. Ja. Vi vet att VAR inte kommer att komma i år, det kommer inte komma
men
nästa år.
Men det kommer
år.
Att komma, det är jag helt säker på.
Det tror jag också, men inte de närmaste två säsongerna. Så vi kan nog återkomma till det ämnet när det uppstår situationer. Som det kommer att göra, som det diskuteras om. Och ska avsluta det här poddavsnittet med att blicka lite framåt mot det som kommer. För det är dags för en ny träningsmatch och inte vilken träningsmatch som helst.
IFK Göteborg borta. Lördag 12.30, Bravida Arena. Första mötet med ett allsvenskt lag, men allsvensk konkurrent i år. HIF har ju mött Odense, eller Odense, vad man nu säger. Och Lyngby. Och det har blivit förluster med 3-1 och 3-2. Så att intressant. Det är alltid liksom extra kittlande att se försäsongsmatcherna mot liksom, när det är två allsvenska lag i farten. Och sen så den 14 februari så ställs HIF mot Elfsborg också. Och sen åker de på träningsläger.
Intressanta matcher, spännande och viktiga matcher och bra värdemätare som vi klyschmässigt brukar säga.
Jag har sett lite grann på de andra lag, allsvenska konkurrenterna, så det har varit högst blandade resultat kan man väl säga. Och som det brukar kanske vara så här års. Det jag tycker ska bli spännande att se är att det blir ju en del förändringar i HIFs startelva, förmodar jag. Det kommer att bli en ny högerback. Denna Tsuka kommer, han är ju väl, om jag har förstått det hela, hel nu. Så det kommer bli förändringar en del i backlinjen till exempel. Nu viftar Erik här, så då får han väl ta ordet.
Ja, om man nu av tisdagens träning att döma så ser det ut att bli en backlinje med Ravid Tsuka, Ekström Beitoulay, Andreas Granqvist och Erik Figueroa till vänster.
Ja, då är det en helt ny backlinje.
En helt ny backlinje.
Då får alltså Eggson spela där han egentligen vill spela väl. Och Figueroa ersätter då Adam Eriksson på vänsterbacksplatsen. Och Figueroa är ju då tänkt som också som en konkurrent till Adam Eriksson där.
Ja, han har ju spelat mittback under de här två första matcherna. Men klart att man vill testa honom också. Då är det perfekt läge att göra det nu. Och Anders Randrup finns också med i liksom högerbacksleken nu. Eksson Beitoulay har ju spelat där för att både Randrup och Ravid Tsuka har varit skadade under de två första matcherna.
Och det är klart att även om man säger att det kanske inte är att det viktigaste är, och det köper jag, att spelmässigt det är viktigast att få de bitarna på plats, så är det väl ändå lite prestige i det här väl, att om HIF skulle lyckas trycka till Blåvitt här och vinna den här matchen, så blir det ju ändå en boost inför fortsättningen här på försäsongen. Om man ändå någonstans ska titta på det här med vikten eller icke-vikten av resultat, så tror jag faktiskt ändå det är ganska skönt om HIF får med sig en seger eller ett kryss här. Det är kanske inte så roligt att ge sig i. Liksom, man börjar ju ändå fundera lite grann på om det skulle vara tredje raka förlusten som kommer här på försäsongen. Inte för att det är någon liksom panik i görningen eller sånt. Oj, hur fasen ska de få ihop detta till den allsvenska premiären? Men någonstans kanske det kan vara ändå skönt att få med sig ett bra resultat.
Sen ska man ha med sig att de här danska lagen är ju i en annan fas också. De ska ju liksom in i säsong snart. Så att nu möter man lag som är i samma skede av
ja, danska lagen har ju i princip vunnit samtliga möten, vad jag kan säga. Midtjylland slog Bayern. Århus slog Häcken häromdagen nere i någon cup.
Jag tror Blåvitt förlorar mot Ålborg.
Ja, det gjorde de också. Mm. Så att det har ju varit så att de allsvenska lagen har ju regel förlorat här mot de danska på försäsongen. Men nu ska det bli spännande eftersom de är ungefär på samma plan här nu, eller kommit lika långt Blåvitt och HIF.
Och sen lite intressant att se vem som står i mål. Kalle Jolsson sa till mig under tisdagen att han är redo för comeback. Hoppas på speltid redan mot Göteborg eller åtminstone mot Elfsborg. Så han vill ha en comeback-match innan de åker till Ayia Napa på träningsläger. Och Alexander Nilsson har varit inne i gymmet de senaste dagarna. Vill inte kommentera vad det handlar om mer än att han har känningar och att undersökningar har gjorts. Och sen Anders Lindegård som får ses som etta är ju också med där.
Kan du inte bara ta också, Erik, vad du såg på träningen senast i övrigt framför backlinjen, så att alla ni som lyssnar också får höra hur skulle det kunna se ut mer än backlinjen.
Där var det liksom, tyckte det var lite svårt att tyda signaler där. Hafstein som var med i början har jag för mig på mittfältet. Han har ju spelat högerback förutom 10 minuter mot Odense innan Filip Sjöberg skadade. Han är ju innermittfältare istället. Så kanske att han får chansen att visa upp sig från start här nu. Sen är det väl inga liksom... Rasmus Jönsson lär ta plats centralt. Och så Max Svensson till vänster och kanske Cesai till höger. Till, alltså, ja. Så.
Och så Gigovic och Abubakari. Eller vad heter han? Brandur.
Ja, Brandur, Hafsteinsson, Abubakari kanske. Kanske att Gigovic, som har startat båda, bara på bänken. Men nu är det bara spekulation. De skiftade som sagt hej vilt under den här träningen. Men just backlinjen tyckte jag mig se vissa mönster.
En sista fråga då. När HIF väl mönstrar laget mot IFK Göteborg, är det för tidigt att börja skönja en startelva? Eller ska man vänta tills efter träningsläget med att kunna se sådana mönster?
Under träningsläget skulle jag säga, brukar många resonerar liksom så här, de tre, kanske fyra första matcherna så handlar det om att komma igång och liksom gå runt på truppen. I träningsläger, under träningslägret så kommer man nog möta hyfsat motstånd också, så då kanske det blir att någon börjar gå på 90 minuter och så vidare, och att det blir liksom att man steppar upp konkurrensnivån.
Ja, vi är fortfarande inne i en inventeringsfas kan jag tycka någonstans.
Framförallt när det är ett så nytt lag också. Man vill ge alla liksom chansen här, och det är faktiskt vissa som inte har spelat en enda minut för att de har varit skadade, så det gäller att få igång dem. Alltså Ravitsoka, Anders Randrup exempelvis.
All right. Hörrni, det här blev ett långt avsnitt av HIF-podden. Och stort av er att hänga med hela vägen till slutet, ni som lyssnar. Tack så jättemycket för det. Och på återhörande, vi är tillbaka om 2 veckor igen. Och vi vågar ju nästan lova redan nu att det finns mycket nytt att prata om då.
Då är vi om exakt 2 veckor åker jag till Cypern.
Och då kommer det rapporter därifrån och kanske rent av någon podd. Vi får se hur det blir med det.
Förhoppningsvis. Ja. Ja.
Okej. För nu, ha en fortsatt skön vecka. Hej så länge.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.